Välkommen till Mediumpodden med de välkända medierna Vivi Linde och Camilla Elving. Vi delar här med oss av vår breda kunskap och ibland har vi med spännande gäster.
Hej, jag heter Camilla och jag verkar som spiritualistisk medium. Jag håller seanser och sittningar och så har jag skrivit flera böcker om det översinnliga. Samt gjort en orakelkortlek som heter Helig Magi. Jag driver Elving Institute på Södermalm i Stockholm. Det är en medium- och själsresaskola.
Och det här är Vivi. Jag är medium, sierska, häxa, författare. Samt har varit med i tv och driver tarotguiderna som är Sveriges största tarotlinje och mediala portal. Med cirka 80 bloggare.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ja, idag ska vi faktiskt prata om ett ämne som faktiskt ett tag sedan vi hade med, men väldigt många är intresserade av. Och det är ju ut ur kroppen, upplevelser och oss lite myter och frågor runt omkring. Det här är ju Camillas älsklingsområde, eller hur?
Mm.
Ett av dem.
Ja, precis. Jag bara, nu ljög jag, för det var så länge sedan jag höll på med det här aktivt. Nej, jag skojar. Ja. Det är alltid mitt absoluta älsklingsområde. Mm. Absolut, men jag är inte lika engagerad längre i det här.
Men det är ett område du behärskar,
jag självklart, skulle jag vilja säga. Jag håller inte på lika mycket med det. Alltså, så att säga, förut jag levde med de här möjligheten att lämna kroppen, och jag levde med utekroppen upplevelser, men jag gör inte det längre. Så då, med detta sagt kan jag säga att mitt favoritämne just nu är ju mediumskapet.
Ja, men precis. Så.
Men det här är ju absolut ett...
Men det är verkligen ett ämne du behärskar, skulle jag vilja säga. Mm-hmm. Och då tänkte jag börja med en myt. Mm-hmm. Och den är så här. Du kan dö under en astralresa eller en utanför kroppen resa.
Nej, det kan vi inte. Å andra sidan så vet vi ju inte heller om de som dör i sömnen. Alltså, förstår jag menar, så att det är en lite speciell...
Det är sant.
Buggfråga, eller man ska säga. Mm. Så att nej, men däremot så vet vi att det är ingenting som är farligt med astralresande, fara för kroppen till exempel, att vi ska få någon
den orsakar
stroke
ingenting
eller något sånt där. Nej. Inte vad vi vet. Nej, så att det kan bara förklaras eller svaras med att inte vad vi känner till och har känt till, och då har vi haft hundratals år på oss att stöta och blöta utom kroppsliga resor i litteraturen till exempel. Mm.
Men menar, om det vore så att man kunde dö av det, eller att det inte menar att vi skulle ha på med det, eller så, jag menar, då skulle ju den informationen säkert nå fram.
Ja, men absolut. Ja, men det skulle då följden bli här, så här, finns det bieffekter, sidoeffekter av utomkroppsliga? Alltså finns det något som är dåligt, att man kan bli sjuk av det på något vis? Nej, inte vad vi känner till. Jag vet bara att en som åt svamp en gång, väldigt mycket svamp, hade en tripp på flera dagar och kände att han inte kom in i kroppen. Han var utelåst eller utestängd på grund av att han hade smockat i sig så väldigt mycket saker, helt enkelt hallucinogena droger. Mm. Men det är ju ingenting som vi normala håller på med. Jag menar, normala utomkroppare. Alla de som har skrivit böcker om det här, vad jag läst i alla fall, och jag läst hundratals böcker när jag var yngre om det här ämnet, eftersom det är mitt favoritämne. Ingen har skrivit om just att droger skulle vara en
nyckel.
Så. Ja, eller ett verktyg som de har använt, för de har inte behövt använda det. Nej, men en gång så kom en sån snubbe på en av mina själsresakurser och berättade om den här trippen som varade flera dagar, och att det var så jobbigt att han inte kunde komma in tillbaka i kroppen under flera dygn, alltså, menar han. Det var i alla fall hans subjektiva upplevelse.
Men det är klart, har du droger, då har du inte heller kontrollen.
Absolut, så är det ju. Så det är ju något vi avråder. Förutom att man kanske, det här med psilocybin, alltså magiska svampar och ayahuasca och sånt där, kan vara bra för en viss typ av bearbetning, psykologisk
bearbetning. Ja, men det vet vi ju då. Det forskar man ju mycket i, och en del använder
ja,
det.
Så det ska sägas. Men däremot att just att gå ut ur kroppen, det finns andra tekniker som är säkra.
Ska vi ta en myt till?
Ja.
Du kan fastna där utanför och inte komma tillbaka till kroppen.
Man kan ha en sån subjektiv föreställning i när man är ovan astralresenär, att man har jordiska koncept som man tar med sig ut i upplevelsen. Till exempel då att hjälp, tänk om jag fastnar och inte minns hur jag kommer tillbaka. Man kan ha sådana nojor, kan man säga. En del kan ha det i början när de är oerfarna, eller typ att tänk om min kropp är upptagen av någon annan, att någon har kidnappat min kropp, helt enkelt. Det är också sådär en rädsla som man kan ha, kanske inte under pågående projektion, nej, men innan, som också kan avhålla en från att göra själsresor, vilket är synd. Men då
ja,
har vi de här
spärr som blir.
Absolut, det blir spärrar och det blir negativa föreställningar och koncept som gör att vi inte vågar utforska det här. Men allt är bara jordiska nojor och jordiska koncept som vi då överför i en miljö där vi inte behöver dem egentligen. Det är illusioner, det är myter och föreställningar, absolut. Så nej, vi kan inte fastna utanför eller bli utestängda från verkligheten. Vi har alltid tillgång till våra biologiska kroppar, helt enkelt.
Så länge vi lever här på jorden.
Så länge vi då, för nu kommer det här med silvertråden.
Precis vad jag skulle säga.
Yes, och kan den brytas av? Ja, men den är ju liksom beskriven litterärt då i sån här astralprojektionsböcker. Men det är samma sak där, att visst kan det vara så att det finns en resa som man inte kommer tillbaka till, och helt enkelt att då har förbindelsen mellan den biologiska kroppen och biologiska världen och den icke-fysiska förbindelsen har upphört eller brutits på något vis. Så det är väl liksom den sista, the ultimate journey, helt enkelt. Den ultimata slutresan är att man inte kommer tillbaka alls. Då är man död, alltså. Men då är man ju faktiskt i andra världar.
Mm.
För att det är det som majoriteten, eller jag ska säga alla utomkroppar, alla astralresenärer påstår eller tror eller utgår från, att vi kommer överleva döden på grund av det här. På grund av att vi redan nu kan lämna kroppen och befinna oss i icke-fysiska verkligheter. Alltså andra verkligheter.
Man behöver inte kroppen för att leva.
Nej, man behöver inte det. Man behöver bara sitt medvetande. Det har man ju hela tiden.
Mm.
Och det finns andra parallella dimensioner att också existera i. Så det här är bara ett option, att ha en fysisk värld. Men det finns många andra. Och jag har ju besökt sådana när jag var yngre. Väldigt många andra livsplan. Och det är fantastiskt. På tal om healing och sorgbearbetning och bli av med fruktan och rädsla och existentiell ångest, så ska jag säga att det här att göra själsresor, astralresor, det är det absolut bästa för att verkligen tagga ner och bara wow, fan vad coolt liksom. Jag är en levande själ och jag kommer att överleva det här, och jag kan leva på andra platser och i andra tillstånd, andra energiplan än bara det fysiska. Det är jättebra för att känna, uppnå ett helande inom sig själv och ett lugn.
Mm. Ja. Mm. Men jag ska faktiskt berätta, vid ett tillfälle, det är nog 15 år sedan eller någonting sånt, så hade jag en liten grupp hemma hos mig, den kanske var 6-7 stycken, jag kommer inte ihåg. Och så skulle jag göra en vägledd meditation, eller kanalisering, de skulle komma i kontakt med sina andliga guider. Jag vet inte om vad det var för en typ av resa, men vi gjorde en resa. Och sen så skulle vi avsluta den och alla skulle komma tillbaka och öppna sina ögon. Och så var det en tjej som vägrade.
Mm-hmm.
Jag fick jobba med henne och alla bara satt och tittade så här. Hon bara nej. Hon vägrade komma tillbaka. Mm. Jag fick hålla på jättelänge så där, börja om och liksom gå över till avslut och få henne att komma tillbaka. Efter mycket om och men. Alltså jag tror jag höll på 20 minuter.
Oj då.
Och bara
oj.
Försökte få henne att komma tillbaka. Hon tyckte det, hon sa det var så häftigt. Hon ville liksom inte återvända. Mm. Det här var ju inga, jag menar förr eller senare skulle hon ju återvända. Ja. Hon skulle bli hungrig och hon skulle liksom alla möjliga saker för våran fysiska verklighet kallar på oss. Mm. Det är ju så det liksom det funkar. Men det är enda gången någonsin jag har varit med om att det är en som bara säger nej, jag tänker inte komma tillbaka. Jag har liksom, det är så häftigt där jag är.
Ja.
Hon var så inne i det här. Det var häftigt. Samtidigt, du vet, man får lite så här svettpärlor. Man bara, okej, vad ska jag göra nu då? Liksom.
Oj,
så att det var hela tiden försöka vägleda henne tillbaka och till slut kom hon tillbaka. Ja. Men,
jag har haft så själv förstås när jag var yngre att jag ville uppehålla mig väldigt länge i de andra världarna och inte vilja komma tillbaka. Mm. Och framförallt också när man har haft möte med döda anhöriga, det är helt amazing. Alltså det går bortom alla upplevelser man någonsin kan uppleva i att få återförenas med sina nära och kära på ett annat existensplan än det jordiska. I alla fall, men när jag har haft också vad vi kallar för högkvalitativa utekroppen-upplevelser när jag var yngre så har jag inte heller velat komma tillbaka, så är det. Men då har jag till slut liksom nästan fått en spark i baken och bara tillbaka in i kroppen. Ja, men du vet, så. Mm. Så att man kan inte heller konsumera de här upplevelserna för mycket eller bli helt beroende av dem. Däremot när jag har haft själsresakurser, så tack och lov kan jag inte minnas att jag haft en sån deltagare som inte vill komma tillbaka. Då skulle jag också bli lite så här,
ja, det är lite stressande.
Ja, lite stressande
sådär. Man bara,
faktiskt. Ja.
Och speciellt när man har en övrig grupp som sitter där. Man vill inte att någon ska bli rädd och liksom tänka att vad är det som händer? Liksom. Utan det var ju bara att den här vill inte komma tillbaka för den tyckte upplevelsen var så underbart. Det var inget farligt eller på något sätt så att säga. Mm. Men de ska ändå följa med. Men jag ska säga, jag kommer ihåg när jag hade första så här, utanför kroppen när jag var 6 år.
Mm.
Jag tror aldrig någonsin i mitt liv jag har varit så besviken som när jag kom tillbaka till min kropp då. Att man bara, what the fuck? Mm. Och den känslan, den minns jag än idag. Ja. Att man liksom bara, wow, det här är ju det som är grejen. Och så bara kommer man tillbaka.
Ja, men det är extremt förföriska tillstånd, helt klart.
Och då ska man ju veta, jag var ju bara 6 år och det här var ju ingenting. Jag kunde ju inte läsa knappt, antar jag. Men alltså, man visste ingenting om sånt här, varken i den åldern då eller överhuvudtaget pratar man inte mycket om såna här saker. Och så att jag hade ju noll kunskap om vad det var som hände.
Ja.
Men jag visste. Jag var 6 år och visste att jag hade kommit hem.
Mm.
Och idag skulle jag vilja säga så här att där började min resa tillbaka hem. Så har jag alltid känt.
Ja.
Och det är också en härlig känsla.
Ja, men verkligen. Nej, men det där kommer jag ihåg. Så var det ju. Att den här upplevelsen är så sjukt häftig så att man bara, wow.
Liksom, man bara,
det
går inte här? Ja. Jag vill inte vara här. Nej, så här tråkiga världen.
Ja, men så är det. Och att det har jag ju skrivit om och sagt förut också. Att de upplevelserna utklassar, eller de resorna, de besöken utklassar allt jordiskt som man kan vara med om. Så att det är dunderhäftigt. Så att det är otrolig besvikelse kan det vara att komma tillbaka. Eller den här att man blir, wow, när är nästa gång jag kan göra det här igen? Så att det skapar någon form av lite beroende. Men man får inte bli för beroende, för att då kan det bli något negativt med det hela när man då använder det här för mycket eller blir för...
Man glömmer att leva här, ja, för att det är ju så himla viktigt.
Nej, men det är återkommande också i sån här litteratur, framförallt den äldre, att det finns såna, en sån passage att man måste genom den prövningen att inte bli för beroende och överanvända den här möjligheten. Just det, för att då kan det få en negativ liksom slagsida att det... Mm. Kan bli, man blir då kan man också bli
kanske
lite
finns en viss reglering.
Nej, man kan bli lite dysfunktionell om man säger, på jorden, för att det blir liksom en obalans i det här, så att det gäller att hantera när man väl har den här möjligheten, den här tillgången, den här gåvan, så måste man verkligen hantera den med stor liksom respekt och försiktighet och vara väldigt lyhörd för då balansen i det här, hur ofta man och på vilket sätt vad man tar med sig, hur ska jag använda när jag fått den här insynen, den här inblicken, så var det under mina 20 år. Hur ska jag förvalta det här? Vad har jag för ansvar? För att mina guider då som jag träffade, eller de personer jag träffade på andra sidan och i de här andra verkligheterna, vi pratade en del om, eller utbytte tankar om det här då, att hur ska jag förvalta det här kunskapskapitalet? Vad ska jag göra med det? Hur ska jag liksom nära andra människor med det här? I böcker till exempel är ett bra sätt att beskriva och också lära ut om det här på rätt sätt och vad som, att det ytterst handlar om ett slags helande och en insyn och inblick i livets odödlighet och i själstillgångarna, vad man kan uppnå. Till exempel telepati och medialitet och sånt är ju sprunget ur det här, eftersom det är det sätt som man huvudsakligen pratar på, helt enkelt. Mm. Mind to mind. Nu häromdagen avviker lite här, men jag såg då att de har precis chippat en människa. De håller då på att utveckla syntetisk telepati eller teknologisk telepati. Och det är lite jobbigt faktiskt ändå, att man då kanske kan koppla upp sin hjärna mot en dator. Du vet, allt det här, all ny då medvetande teknologi, den känns lite småscary. För att det här med astralprojektion och autentisk, liksom, vad ska man säga, naturlig telepati, det är ju det är naturliga tillstånd, det är ju sånt som vi redan har.
Mm.
Så jag vet inte hur det blir med det andra.
Nej.
Vi får se helt enkelt. Men i alla fall, det finns ingenting som är negativt, utan tvärtom, det vi vet med utekroppsupplevelser, sett i forskningen nu, för den är ju relativt ny på det här området, i alla fall med dagens liksom instrument, så vet vi att vibrationstillståndet, det som föregår en kroppslig separation, då har man ju då gamma hjärnvågor som i sin tur förbättrar liksom konnektiviteten i neuronerna, alltså man får bättre idéer eller mer, man har bättre kontakt i hjärnan, om vi säger.
Mm.
Ja, så att det är increased neuron connectivity, ja just det, alltså man har en ökad eller förbättrad hjärnkonnektivitet, anslutning heter det, anslutning, anslutning mellan neuronerna och synapserna blir bättre. Så det vet vi att de här tillstånden ger.
Nice.
Ja.
Ja, ska vi köra en myt till då?
Mm.
Och den här kan man väl applicera ganska mycket på även mediumskapet och så här. Du måste leva rent, sunt och inte ha några negativa sidor, bördor eller dåliga vanor?
Mm, intressant fråga. Om vi säger så här, att en del tror då att för att uppnå det här så måste man vara vegan eller så måste man leva liksom så här rent och vara
perfekt.
Så. Ja, men på olika sätt. Och det stämmer inte. Däremot, när man väl har en utomkroppslig resa, om man är i andra tillstånd och man har kommunikation med högre medvetanden, så kan det i sin tur hjälpa upp det fysiska, biologiska livet, att vi lever bättre här. Så att information, det här är ett informationssystem som man kommer till, och där man kan få idéer och uppslag till hur man kan leva bättre. Men det är inte själva det asketiska levandet i sig som gör att man har lättare att transportera sig. Så att det är viktigt att skilja på det. För en del tror ju då att man uppnår det här bara genom liksom att man äter en viss sak och att man gör si och så. Ja, det kan vara så, inte minst placebo-wise, liksom, om man tror att det är det som ger utomkroppsliga upplevelser, så kan det absolut funka. Men vad vi
eller
vet om det
sagt,
här,
om man tror att det inte funkar när man gör en sak, så kan det bli en spärr.
Men
det, lite grann kan man ju säga, ja men det är klart, är du proppmätt så har du lätt att somna under en meditation.
Ja,
alltså kan det vara svårare att meditera eller om du är trött. Så att vissa saker kan ju ha vissa effekter.
Precis,
men, det är ju
men absolut. Är du proppmätt så går ju liksom chakrorna ner och liksom energin dras till magen eller till den här bearbetningen av maten. Det vi vet däremot, verkligen så här, vad som är studerat kring utomkroppsliga upplevelser, det är att om en människa lägger sig i en väldigt oskön kroppsställning, alltså man faktiskt ligger
ner. Att fokuset
ner,
går till
ja, men, att det blir obehagligt. Ja, precis. Om man lägger kroppen typ utomhus liksom, på några stenar i någon liksom, jättekonstig ställning. Så att det blir väldigt obekvämt. Det har de studerat. Det triggar utomkroppsliga separationer. Så det betyder obehag och smärta egentligen. Ja, det är en,
okay, det jag trodde det skulle vara tvärtom. Att tankarna går dit så därför tappar man fokus.
Ju skönare du gör för dig själv i sängen om vi säger så, det vet vi också. Därför jag på min själsresakurs undviker att ha det för så här. Gör inte så jävla kosis att du bara vill sova nu. För att det är helt fel. För du har inte förstått den här grejen.
Det har man hört många gånger. Folk ligger och snarkar på kursen.
Då blir det helt fel. Utan här är andra saker som däremot triggar och stimulerar. Så det är det ena. Vad vi också vet till exempel är när kvinnor födas under förlossningar så kan det också trigga igång utomkroppsliga separationer. Det är ganska många som under...
Man lämnar sin kropp helt enkelt för...
Ja, precis. Eller kanske inte så att man svävar ut i en riktig astralresa. Däremot att man har autoskopi. Alltså man ser sig själv som i en nära dödenupplevelse ligga på sängen. Att man kanske leviterar upp bara några meter. Och ser sig själv från den utsiktsposten. Det är perspektivet.
Men så smärta kan egentligen få en att lämna. Det blir som en flykt.
Det kan vara
ur,
så. Ja, precis. Det är en av sakerna. Mm. Och sen finns det väldigt många andra saker också. En otroligt euforisk, glad och upprymd känsla med ett andligt självförtroende stimulerar också. Vad vi vet också är att om man läser böcker om astralresor så stimulerar det och boostar jättemycket och ökar möjligheten för att själv lämna kroppen. Vi vet det, alltså om man läser en, framförallt jag skulle rekommendera någon av de böcker som skrevs kanske i början av 1900-talet och framåt, fram till 1960 ungefär, så finns en hel del. Om man läser en sån bok så faller man in i en slags liksom ett alternativt medvetande eller ett förändrat medvetande och så
kopplar man upp
man,
sig liksom.
Ja, precis. Och man får själen att minnas. Ja, just det. Men det här är ju enkelt. Det här har jag gjort förut. Men det är som det undermedvetna också. Ta fram de här hågkomsterna. Mm. Och det i sin tur gör att man kan väldigt lätt frigöra sig från kroppen.
Mm. Vad intressant. Ja, ska vi ta en till?
Mm.
Myt då. Du kan tappa greppet om verkligheten och bli psykisk instabil. När du håller på med sånt här.
Nej, igen, det enda vi har vet eller vad folk pratar om i böcker till exempel och erfarna människor som har levt med det här, som uppger att de har levt med det här, inklusive jag själv då, säger att nej, inte upplevelserna i sig, alltså de här resorna, gör absolut inte att man blir psykiskt instabil. För det är inte förknippat med något läskigt tillstånd eller något förvirringstillstånd eller att man inte kan skilja på sig själv och andra eller någon form av schizofren upplevelse, det är ingenting sånt. Det är ingen hallucination, det är ingen schizoid erfarenhet heller. Det finns ingenting sånt överhuvudtaget kring som människor uppger som har det här. Utan tvärtom så är det ett annat slags tillstånd som inte alls ska förknippas
och den är ju mer trygg.
Psykisk ohälsa. Absolut en euforisk erfarenhet eller en trygg eller en positiv upplevelse och en upplevelse som karaktäriseras av högre medvetande, koncentration i medvetandet och intelligens. Vad ska man säga, att man helt enkelt känner sig efter det här förhöjd liksom i sitt medvetande och i sin perception. Och ofta så har man en sån här lite förhöjd ESP, extrasensory perception, efter såna här resor. Precis som i nära dödenupplevelsen. Mm. Alltså. Mm. Vi ska veta det, att nära dödenupplevelsen och ut ur kroppenupplevelser har gemensamma kvaliteter, är egentligen samma sak, men den skillnaden att en nära dödenupplevelse förstås inträffar när en människa är liksom väldigt nära döden då. Ja, och det här kan framkallas utan det.
Mm.
Ja. Så att nej, man kan inte tappa greppet om verkligheten och bli psykisk. Det är vad vi vet. Ingen uppger det.
Nej.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional.
Post your free job on linkedin.com/people today.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Men däremot skulle jag säga att om man är psykisk instabil så ska man vara försiktig. Och det gäller allting så här inom andlighet medialt. Därför att det är så viktigt att man är stabil och vet skillnaden på verklighet och fantasi. Ja. Det är inte så många tror liksom att vi seglar iväg och så, utan det är jätteviktigt att stå med fötterna på jorden och veta skillnaden och känna skillnaden. För att det känner ingenting till heller att hålla på att lura sig själv. Det har man ju ingenting för, så att säga.
Nej.
För då är det ju bara fantasiupplevelser. Så för att få riktiga upplevelser, oavsett vad det handlar om, så måste man vara stabil och veta skillnaden.
Ja, jag kan säga att det enda som i så fall har påverkat mig lite negativt, det är absolut ingenting om mediumskap och ingenting om själsresor ut i kroppen, astralresor, absolut inte. Men lite ufologi ibland faktiskt, som jag läste ganska mycket när jag var yngre. Då har det varit ibland vissa saker som har, man kan bli lite aningen nästan paranoid av det när man går för djupt in i sånt och läser för mycket. Medans andra sådana redogörelser, ufologiska om vi säger så, eller kontaktpersonsupplevelser då, är positiva. Nu tänker jag på Michel Desmarquet. Det är alltså en fransman som menade att han blev kidnappad då, men abducted, men på ett positivt sätt, och kom till planet Tayuba. och sånt där tycker jag är gulligt att läsa om när det är liksom positivt då. Även om man tycker så här, antingen är han mytoman eller så är han på något vis sinnesförvirrad, eller så är det sant, och det är ganska spännande också och inte riktigt veta. Och jag kan inte alltid heller via min intuition veta, för där är mycket man vill ju tro också, och du vet, det är mycket som blandas in i det här, men det är ju positivt. Men ibland så har jag läst vissa böcker som har därmed varit lite mer skrämmande, ärligt talat, om liksom kidnappningar med så här, bortförandet av utomjordiska varelser som har fört bort människor, typ utfört liksom kirurgiska ingrepp och du vet, så här saker. Det är ju jätteläskigt, eller hur?
Verkligen.
Ja, det är ju det negativa, och jag gillar inte att läsa mycket sånt.
Nej, inte jag heller. Det är inte riktigt mitt område heller. Ska vi köra på med en myt till då? Du kommer bli trött och dränerad av astralresor.
Nej, huvudsakligen så blir man tvärtom då väldigt pigg och energipåfylld. Visst så finns det, om man själv är psykiskt instabil, så ska man som sagt inte hålla på med det här, för då kan man däremot bli dränerad. Och man kan också ha negativa erfarenheter av, vad ska man säga, ja, vi brukar kalla det i litteraturen för låga astralplan, eller ja, att man helt enkelt kan ha negativa erfarenheter. Men det är alltid, vad jag kan se i alla fall, både de få gånger jag själv har varit med om det, vilket jag har, så har jag själv inte varit i en bra liksom mental kondition helt enkelt just då. Så att det är, man får tänka det, att det finns alltid en koppling. Jag kan se det väldigt tydligt med negativa astrala upplevelser och ens egna,
var man befinner sig
like attracts liksom, att man faktiskt då, eller har använder sig av droger, eller då har psykisk ohälsa, kanske är väldigt depressiv för stunden, väldigt arg, väldigt rädd, ja, du vet, alla de här sakerna. Man är i dålig mental balans, och då ska man absolut inte hålla på med själsresor.
Rädsla har en liten benägenhet att dra till så obehagliga upplevelser. Det där kan jag uppleva även när folk kanaliserar första gången och ska ta kontakt med sin andliga guide, och så är allting frid och fröjd, och helt plötsligt så tycker de att det är jätteobehagligt. Och då har det ofta med sin egen rädsla, för att man kan väldigt lätt, om man hamnar i rädsla, så förstärks känslan av att man tycker att man är rädd, att det är läskigt, och så blir den förstärkt, och när den blir förstärkt så upplevde man, oj, det här verkar ju jätte jättefarligt. Så att gå in i sin egen rädsla, då ska man egentligen bara avsluta och göra det vid något annat tillfälle. Mm. För grejen är så här att alla energier finns. Det finns inget rätt eller fel på en positiv eller negativ energi. Utan vår intention, så att säga. Intentionen är ju på många plan. Det är ju både det vi tänker och det vi känner och det vi agerar på. Och ja, så att intentionen kan ju vara omedveten. Jag kanske känner att tänk om det skulle vara ganska, alltså mitt undermedvetna eller min känsla så att det skulle vara spännande att möta något läskigt, fast egentligen vill jag inte det. Men ändå är det någonting så här, för då skulle jag verkligen tro på det här, att man har önskningar som man egentligen inte vill vara med om. Så att det här är viktigt och ibland svårt att identifiera vad egentligen jag sänder ut till universum att jag vill möta eller vara med om.
Ja, precis. Men jag skulle helt avråda. Vågar man inte göra det här och se det här,
och ändå då, envisas,
så kan man inte heller vara på. Nej. Precis. Och det är samma sak. Ja, men ta då. Det är absolut utmanande att göra astralresor. Framförallt när man går all in och verkligen inser att gud, det här kommer ju hända. Och jag vet ju inte då i förhand hur jag kommer reagera på det här. För det är, jag går ut nu på okänt vatten helt enkelt. Jag trampar upp ny mark och jag kommer se andra dimensioner som de här Camilla och massa andra människor har pratat om. Och då kommer jag inse att det är sant det de säger, och nu själv kommer jag få uppleva det här. Det är liksom då att man föranar innan man har haft då den här vibrationstillståndet har pikat upp och du har liksom kommit till the point of no return, som det heter, när du vet att du kommer lätta från kroppen, du kommer inte kunna hålla dig kvar, du kommer att slungas ut och du kommer att få konfronteras med andra verkligheter och även eventuellt då personer som befolkar dessa plan. Hur sjutton kommer jag att reagera inför det här? Det skapar ju oftast liksom ibland då en fascination, men ibland också lite fruktan inför det, sin egen reaktion. I alla fall, nej, men är man då inte beredd på att klara av det här rent mentalt, psykiskt, att konfronteras med det här, då ska man absolut inte göra det. Så det, där brukar jag avråda människor då är man inte mogen för det. Då är man för rädd fortfarande. Så då ska man, och då kan man annars dra in de här rädslorna. Vi brukar ju också avråda, du och jag, Vivi, att hålla på med form av mörk magi i form av till exempel anden i glaset och den typen av primitiv grej liksom. Och jag brukar också säga, om man håller på med trans och sånt som jag höll på med förr, till exempel överskuggning och energibaserat liksom fysiskt mediumskap. Jag till exempel, när jag höll på med väldigt mycket sånt, det vill säga jag ville se materialisering eller någon form av energiarbete från andra sidan, där de draperade mitt ansikte så jag kunde se avlidna till exempel, eller guider, som ett pålägg på mitt eget ansikte. Då kunde jag, när jag var i hög form, gå fram till min spegel och sätta mig där själv, helt ensam såklart, och frammana det här helt enkelt och bygga upp energierna så jag kunde se människor på andra nivåer av verkligheten. Och när det blir väldigt starkt och jag ser det över mitt lager, alltså på mitt eget ansikte, så kan man ju där, om man är skärrad, så kan man ju tänka, men gud vad hemskt om man skulle se någon form av demonansikte, och riktigt läskigt liksom, hur kommer jag klara det? Och har man ens sådana tankar, så ska man heller inte hålla på med det här. Eller det här att om jag nu ser någon från andra sidan, en kär vän, alltså en avliden anhörig, men kommer jag klara av att verkligen se morfar, pappa eller min brorsa, eller vet någon sån här liksom, vad man nu tänker, eller mamma eller whatever, då ska man inte heller hålla på med det, för då är man inte mogen, och man klarar inte av det rent.
Jobba med sina rädslor, man kanske ska ta mindre steg då, så att säga.
Ja, men då
jobba
kan man hoppa med sin på något enklare.
Ja, precis. Man kanske behöver jobba med sin medialitet och få liksom för bevis för att det funkar, ja, så att man kan liksom
så man är orädd inför det. Ja, jag är fullkomligt orädd inför sånt här. Jag har ju seen it all, alltså. Mm. Och om det nu har varit enstaka gånger i mitt förflutna när negativa erfarenheter har gör sig gällande, så vet jag att jag själv har haft med ett finger i spelet. Det har faktiskt berott på mig själv och min egna psykiska status just då. Och skulle det mot förmodan vara någonting utifrån som jag tycker så här, det här är någonting negativt som försöker påkalla min uppmärksamhet, då är det så här att jag tar inte det på allvar. Jag tycker det här är bara bullshit, liksom lösa bullshit, bara hej då. Dra åt helvete, ja, säger jag, och stänger dörren till det här. Så ingenting, jag är inte nåbar för sånt här.
Nej, inte jag heller.
Så skulle jag gå in i sån här, vad ska man säga, mörka miljöer, så skulle jag liksom Jag skulle klara av det ganska bra, tror jag faktiskt.
Mm.
Jag alltså om jag nu gjorde då som en del medium, spökhusmedier, går in på jobbiga platser, om vi säger så. Jag skulle inte bli rädd för sånt.
Nej, inte sådana energier. Heller.
Däremot kan jag ju bli såklart äcklad rent liksom fysiskt. Jag var ju, jag har berättat det kanske förr, när jag var på Långholmens museum, de här fängelsecellerna. Där fick jag otroligt så här yrsel och illa, man ville kräkas. Jag tyckte det var så vidriga energier där. Så sånt kan ju förstås uppkomma.
Ja, ja, men absolut.
Men ingen rädsla, jag är inte rädd för det liksom.
Nej, jag kommer ihåg när jag läste, alltså när jag håller på med magi, och jag tycker att det är intressant i, alltså i min egen utveckling att ta reda på lite allt möjligt. Och jag vet att jag läste en bok som hette Mörk magi, som faktiskt var väldigt bra med Tommy, ja. Inte svart magi, men mörk magi. Mm. Så. Och de jobbar ju på andra nivåer och på olika andra sätt. Men jag kommer ihåg när jag satt och läste den här boken vid ett tillfälle, så kände jag hur det bara kom in mörkare energier i mitt rum. Och det är ju så här, det finns ljusenergier och det finns mörka. Och ibland är vi själva i kanske inte de allra ljusaste energierna.
Mm.
Alltså vad vi själva strålar ut. Så det här är inga konstigheter. Men vad jag kände var att när jag gav mig in i den här boken, där mitt intresse var att utforska vad är det här för något, vad handlar det här om, då var jag som en magnet också på andra mörka energier som fanns där ute. Men jag kommer så väl ihåg, jag sitter i fåtöljen med boken, så bara, det var som att, du vet, en dimma kom in i rummet nästan, och jag bara, nej, det där har ni ingenting för, så jag liksom, jag är nollintresserad. Bra. Och då bara försvann det bara. Ja. Ja, precis, och så fortsatte jag läsa, och jag har aldrig varit rädd eller någonting, men jag kommer ihåg den, när jag kände det, så kände att, men det här var ju bara jag som attraherade. Det var inte så, det var ingen liksom äcklig gubbe. Det var ingenting sånt. Det var en energi jag drog till mig, därför att jag sänkte min energi till den nivån när jag läste den här boken. Jag hamnade på den nivån, och då blir det så här energi som drar sig till mig.
Visst, det är så.
Men det var inte där jag var.
Nej.
Min själ var ju liksom inte där.
Mm-hmm.
Och jag har liksom aldrig haft obehagliga upplevelser. Men det är bara för att min intention med vad jag gör är jag alltid så klar med. Och det är ju samma med det. Min intention är att jag jobbar positivt. Egentligen. Det är ju det handlar om.
Helt klart.
Jag håller inte på med massa bullshit.
Och när man jobbar så länge som du och jag har gjort, så har vi ju jättemycket, vad ska man säga, verktyg för att hantera det här. Och när du berättar om det här, så kommer jag osökt att tänka på en gång när jag och Anders Wallin faktiskt, som också är med i styrelsen för Medieförbundet.
Med en av våra poddar också.
Ja, absolut. Anders då, som bland annat är NLP-er och hypnosterapeut och sånt. I alla fall. Och väldigt så här, också kunnig om de här okulta traditionerna. Och jag och Anders är jättelänge sedan, och några till, satt och hade just höll på med trans, förändrat medvetande, överskuggning, transfiguration, energibaserat fysiskt mediumskap och liksom frammanande, så att säga. Och det vill säga mycket ansikten och sånt. Och sen så pratade vi efter vår, liksom, vad ska man säga då, cirkel, transcirkel, så pratade vi. Och Anders har ju också en bakgrund kring sin familj, kring sånt här. Så vi pratade om grimoarer och svartkonstböcker och liksom den typen av mörkare magi och sånt där. Och vi pratade om Kenneth Anger och liksom satanism. Och vi pratade om Inauguration of the Pleasure Dome, en film som Kenneth Anger har gjort och sånt där. Och det blev, attraherade oerhört mycket energi. Det gjorde det ju helt klart. För vi satt ju där och hade liksom haft öppen cirkel och allt det där. Sen när allting är klart och långt senare och alla har gått hem och sånt, så blir jag absolut kvar med en hel del energier. Och det var ju liksom, ja, det var helt total madness, alltså, kan jag lugnt säga. Och då fick jag ju såklart gå ut ur kroppen och på den nivån ta det därifrån liksom, och sopa rent helt enkelt. Och liten avhysning. Så att jag har absolut koll på läget när det kommer till sånt här. Det är bara det att jag roade mig inte med att och ta reda på var skiten kommer ifrån. Jag roar mig med att ta bort skiten, om vi säger så.
Mm. Ja,
sopa
precis.
Rent. Och det är något jag lärt mig. Så att det är viktigt. Och det är det enda, det är bara så som jag förhåller
mig. Man behöver inte hålla på att beblandas eller låta sig dras ner över någonting, utan det är liksom bara så här, okej, okay, det är ungefär som, nu är det stökigt här hemma, nu städar vi.
Om det blir någon form av energimässigt intrång, om vi säger så, på det ena eller andra sättet, så sopar jag rent. Och jag är fullkomligt orädd inför sånt. Och jag bara gör rent hus helt enkelt. Och jag är väldigt dominant och aggressiv när det kommer till sånt. Och gör det, alltså förstår jag menar, det är verkligen så. För det kan jag säga att Det är mitt rum och mitt space och min, för jag menar, det är verkligen så här, ingenting annat funkar, det vet jag i alla fall, att då är det bara jag som bestämmer det 100%, liksom jag är herre på täppan. Så det är i så fall mitt råd, att göra rent hus på det viset, så att man inte lämnar något liksom utrymme. Absolut. För att här kan vi vara några stycken som samsas om den här platsen. Nej. Och den här, nej, det kan vi inte vara, nu är jag här.
Men apropå det, du såg inte att jag satt och tittade ut, att jag tittade ut i hallen nyss.
Händer det lite saker där eller?
Det kom en katt. Du vet, jag var tvungen att titta så här, men för din katt ligger på stolen
men det
bredvid
kan ju
mig.
Vara min andra katt, Shiva i sånt fall.
Den var vit eller silverfärgad, den här katten?
Ja, absolut.
Och den bara gick så här över.
Men den kommer ibland. Ja,
du gör det. För jag har bara...
ett spökghost.
Ja, men precis. Ja. Vad intressant vi pratar om.
Och det är ingen ghost, utan det är ju en levande katt på en annan dimension av tillvaron.
Precis, som kommer i... Som
det är härligt. Ja,
men att de är på olika... Det är säkert här ofta. Nu har jag förmågan att se det, liksom.
Är, eller förlåt, katten. Just den här hallen också är ju väldigt mycket portalrik, kan jag säga. Så det är väldigt mycket så.
Sen du,
så
har vi, det var som att den... Nu är badrumsdörren stängd där, men det var som att den kom ut därifrån. Har den bott i den här lägenheten?
Nej, det har
den
inte gjort. Nej, men däremot så kommer den
på lådan där inne.
Tillbaka ibland. Ja, precis. Så det är inga konstigheter. Det är ju en anhörig. Och sen så har jag då i mitt... mitt vardagsrum är ju, som du vet, 1,5 rum. Och det halvan där har ju vi haft seans. Mm. Och jag har suttit med hur många andra medium som helst. Bland annat Jeff Jones satt jag med här hemma en hel del också. Och Malin. Ja, det har ju hänt väldigt mycket. Och ett tag så blev det för mycket energi här, helt enkelt. Så jag fick rensa upp rejält. Det var en ren liksom rymdstation här hemma, allt möjligt. Så att där fick jag faktiskt ta och sopa rent och stänga till. Så att det kan bli lite mycket aktivitet ibland, så är det ju.
Ja, men precis. Vad heter det? Nej, för din lilla Måns ligga på solen. Jag var ju tvungen att titta så här. Först när jag såg katten så tänkte jag så här. Var är din katt? Ja, den ligger bredvid mig här.
Och det var också en legat hela tiden. Så helt rätt. Vad fint att du såg min katt. Det är inte något konstigt.
Nej.
Vi har ju... Du och min nuvarande katt bondar ju väl också. Ja. Så att nu har du två kattkompisar, Vivi.
Ja,
det är fint.
Här hemma. Underbart. Ja, men det var jättefint faktiskt.
Ja, men han kommer lite då och då. Så är det. Helt underbart. Så det finns inga riktiga avslut och avsked. Det finns bara återförening. Både nu och sen. Man är vänner. Mm.
Ja, ska vi ta en fråga till? Eller känner du att det är dags för avslutning?
Ja, jag känner mig rätt klar faktiskt.
Ja, men då avslutar vi här.
Så. Ja, och jag tror att det var bra att vi pratade lite grann om att göra rent hus och sånt där. Och jag vill bara understryka det. Att när det kommer till, om man då tycker ändå att man har att göra med negativ energi. Av vilken karaktär som helst, så är mitt råd i alla fall att vara ytterst dominant och ytterst orädd och bara liksom, och också ignorera uppmärksamheten och syftet och skita blankt i varifrån, vem söker mig på det här sättet, var kommer det här ifrån, att inte nosa vidare, det är verkligen mitt råd.
Och vad bestämde över vilken känsla du själv är i och vilka känslor du vill uppleva
dörren, helt enkelt. Det finns ingen skäl till att gå vidare och liksom, vad är det här tycker jag, för då uppehåller man den här energin, och framförallt den här energin, var den än kommer ifrån, får någon form av uppmärksamhet så här, man lägger liksom bränsle på elden. Så det har jag lärt mig efter alla mina år, och de flesta som har hållit på länge säger också att det är en väldigt bra metod. Men det är klart, vill man ha olika jobbiga upplevelser, då
kan man dra till sig det
och kolla kvar den själv.
Ja, och just det här också, att ibland behöver man faktiskt rannsaka sitt undermedvetna, vad man egentligen har man liksom så här, någon slags önskan om att få vara med om något riktigt märkligt eller så här,
just det.
Då kan man dra sig till, så att det är väldigt viktigt det här att vara medveten om vad det är jag faktiskt, är det jag som väljer att dra undermedvetet och dra mig till de här sakerna.
Jo, och sen så kan jag säga, till och med den upplevelsen när jag och Anders satt här och det blev väldigt mycket hålligång och aktivitet, så kan jag, eftersom jag då är orädd inför sånt här, så kan jag tycka att det är ganska fascinerande när det blev lite madness party här, helt enkelt, så kan jag tycka att det är häftigt och jag kan uppskatta det för vad det är, att gud vad crazy, det här var ju helt galet.
Ja, liksom. Inte som något farligt på något sätt, nu har det obalanserat ordentligt
inget
här.
Farligt, det ska sägas, det var det verkligen inte, men däremot så är det ju var det ganska spacigt liksom och påtagligt. Så det är ju i och för sig en ganska rolig och unik erfarenhet också, men det är inte så att jag vill ha den typen av energier omkring mig.
Det skulle ju störa ens arbete, och sen ja. Så behöver man ju också vara balanserad själv. Skulle man ha sådana energier runt hela tiden, så skulle man nog bli obalanserad.
Nej, och jag gillar inte heller fysiska fenomen. Jag har såklart skrivit om sånt i mina böcker och sånt där. Men idag till exempel, om det skulle hända saker, rena då vad vi kallar för spökfenomen, till exempel att tvn slår av på sig själv. Nu har jag i och för sig ingen tv längre, men i alla fall. Ja, men du vet, någonting med det tekniska apparatur som går igång av sig själv, eller lampor som tänds och släcks, eller tavlor som plötsligt hänger på sniskan fast jag vet att den satt rakt, och vad sjutton som helst som kan hända. Att blomman som står i sitt vas, en av blommorna lägger sig ner på bordet bara liksom, och hoppat ur vasen ur sig själv. Ja, du vet. Alla den typen av fysiska grejer, jag behöver inte dem. Jag har varit med om så oerhört mycket sånt i mitt liv, så vad fan ska jag behöva en enda till sån erfarenhet? Inte.
Nej, men det är sant. Nej.
Jag kommer ihåg... skulle vara patetiskt om någon skulle säga, men vad är det här för larv liksom? Sluta bullshitta mig. Lägg av och fjanta er. Sluta.
Jag vet att ni finns liksom så. men det där kommer jag ihåg. Jag hade några kompisar det många år sedan, och de ändå hade att det spökade mycket hemma hos henne. Och så sa hon, men varför spökar det aldrig hemma hos dig, Vivi? Så de behöver inte göra det, för att jag är redan vaken och öppen och vet att de finns. De behöver inte väcka min uppmärksamhet. För många gånger kan det ju vara så, inte just i det här fallet med dig. Men så att, ja, för oss som håller på länge håller de kanske inte på det sättet längre. För de behöver inte liksom visa att det finns energier och att det kan hända saker och att det finns förändringar.
Så är det förstås. Jag kan förstå, en del människor behöver konfronterande fysiska bevis, absolut. Och det här med blomman var faktiskt lånat exempel från min mamma, som hade en ros i en vas, och den rosen hoppade ur själv och la sig på bordet. Det var jättefint och hon behövde det just då.
Så är det.
Ja.
Tack och hej då.
Tack och hej då.